äntligen, det är många som säger att man skulle själv bara vilja lägga sig ner och vara en blöt fläck. Men liksom, istället för att göra det så vill hon göra Sverige bättre för alla andra barn som är i Tintins situation. Så att det jag kommer ha med mig är dels liksom, vilken ära att ha fått jobba med Sanam och skriva om en sån otrolig pojke som Tintin var. Och även liksom så här, att jag är helt golvad av deras kärlek. Jag tror aldrig jag har sett någon älska sin mamma som han älskar Sanam.
Hej ljudboksklubben och kära lyssnare. Först och främst vill jag tacka ljudboksklubben för den fina recensionen. Och för att ni ville låta Sofia Rudbeck Eriksson vara med och berätta.
Hej och välkomna till ljudboksklubben. Jag som pratar heter Peter Kalén. Vid min sida så har jag författaren, min bloggkollega och till lika namn Peter Westberg.
Ett lite speciellt avsnitt.
Ja, vi har gjort väldigt många trevliga avsnitt. Vi har gjort ett antal tramsiga avsnitt. Nu ska vi göra ett seriöst och viktigt avsnitt.
Tycker det sammanfattar det väldigt bra faktiskt.
Ja. Och för det så har vi en gäst med oss. Först så säger vi som vi brukar. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och alla avsnitt läggs upp på
Spotify, YouTube och iTunes.
Den 8 januari 2023 så hade Tintin umgänge med sin pappa. Ett umgänge som han och hans mamma kände obehag inför. Under de dryga 2 timmarna som fortlöpte så hände det absolut värsta. Tintins pappa mördade Tintin.
Och nu vill Tintins mamma Sanam berätta historien om Tintin för att få till en lagändring. Och till sin hjälp för att skriva boken Glöm aldrig Tintin, en sann berättelse, har hon ingen mindre än Sofia Rudbeck Eriksson. Välkommen till ljudboksklubben igen.
Tack, det är roligt att vara här igen. Ja. Alltid kul att få träffa er. Och tack att jag får komma och prata om ett så viktigt ämne.
För vi känner ju dig som mysdrottningens okrönte drottning. Och så kommer du med den här boken.
Ja, precis. Alltså, jag har ju skrivit mysdeckare på löpande band. Jag tror att sist vi såg så pratade vi om att jag hade då, bara ni frågade hur snabbt har jag skrivit en bok. Och vi sa att det var på 8 dagar. Men då flöt det på.
Ja.
Ja. Och sen, men här har jag gjort någonting helt annat. I egentligen ungefär lika många månader som det tog då dagar att skriva den där misstecken som vi skojade om.
Vi har pratat lite grann om det här, du och jag. Jag har förstått att det har varit en väldigt jobbig process naturligtvis. Men en väldigt, väldigt lång process. För det är ju en extremt svår process att skriva en, alltså den här typen av bok, och det är någonting helt nytt för dig.
Ja, precis, alltså det är ju helt helt nytt. Jag har ju aldrig jobbat med någonting sånt här förut, alltså jag har ju alltid hittat på allt som ska hända i mina böcker, och det här är ju första gången som jag har skrivit någonting som där historien redan finns, men man ska bara sätta sig in i historien och få ner den på papper på ett bra sätt. Och det är ju svårare än man kan tro. Det har varit på alla sätt liksom en omvälvande process. Alltså det, förutom att det har varit helt nytt och ett nytt arbetssätt att sätta sig in i, så har jag ju fått liksom dyka ner i både den största av kärlekar och glädje, och också liksom se det svartaste mörker genom Tintins mammas ögon. Så att ja, alltså det har ju varit en lång process, och men också en fin process. Jag har fått ta del av så mycket kärlek.
Och som sagt, vi känner ju dig som, alltså, du, allting som är läskigt, alltså du vågar ju inte titta på läskiga filmer på tv.
Nej.
Och det här är ju liksom läskigt på riktigt.
Ja, precis. Det här är ju verkligen, alltså jag har ju till och med hållit mig från att läsa den här typen av böcker som jag nu säger till alla. Läs den, lyssna på den. För det är jätteviktigt. Och hjälp oss se till att det inte händer igen. Och jag har ju då tidigare varit den som inte ens vill läsa sånt här. Eller se det på tv. Oavsett om det är fiktion eller inte fiktion så är jag ju en sån person. Men det är klart, den här gången så händer det ju någon i min närhet. Och jag ville givetvis vara med och berätta historien om Tintin.
Så låt oss börja där. Hur minns du Tintin? För du kände av honom.
Ja, jag känner honom lite grann innan. Och saken är att det känns som att jag känner honom så mycket mer nu. Alltså det, när vi har jobbat med det här och sett, jag har sett så mycket bilder, så mycket klipp. Så det känns som att jag känner honom ännu bättre nu. Mm. Men jag minns honom, och han spelade basket med min son. Han gick på mina barns skola. Jag minns honom som en otroligt snäll pojke. Alltså, man... Otroligt lik sin mamma. Båda har samma fina, snälla, vänliga utstrålning. Och mån om alla omkring dem är de. Och det jag tänkte också på var att han var alltid så otroligt snäll på basketplanen. Han var aldrig den som ville ha bollen eller vinna så gärna. Att han, alltså han var väldigt så försiktig och mån om sina vänner. En otroligt fin liten pojke. Som var så älskad i vår by. Precis som alla också älskar mamma. Mm.
Så om vi backar bandet lite mer än ett år. Mm. Hur minns du den 8 januari och dagarna före och efter? Och...
Så vi bor ju då i en väldigt liten by i Rutvik utanför Luleå. Och bara några dagar innan, alltså den 5 januari är sista dagen som jag minns som när allting var som vanligt i vår by. Jag och Tintins mamma var på basketcup med våra barn. Och det var en lite speciell basketcup. Den heter, nu står det still, visst är det Tomtebo Cup. Ja, det är i alla fall i Luleå Energi Arena, den största arenan. Där då barnen brukar vara och titta på sina idoler. Vi har ju två proffslag i Luleå. Ett herrlag och ett damlag. Och de brukar springa in liksom genom en entré till musik och rök. Och vet folk. Men den här gången så var det barnen som skulle vara med i cupen som fick springa in där. Och liksom på rad stod deras idoler och då fick jag high five så här, och kom in. Och det här är ju då alla typ så här, småbarnslag i hela Luleå skulle springa in där. Så det höll ju på väldigt länge. Men jag minns det så tydligt hur våra pojkar liksom springer in där och jag high five. Och jag liksom ser hur de typ studsar lite smått av lycka. Kanske allra mest Tintin faktiskt. Min son var lite mer som så här, oh ja. Så här. Och sen så liksom... Tar de lagfoto och står bredvid varann och liksom håller om varann och vi är stolta föräldrar. Och tittar den dagen och jag minns hur jag tänker så här, men han har verkligen börjat ta för sig Tintin. Gud han har blivit duktig så här. Så jag hurrar över det. Och vi har en fin dag och sen vet ju inte jag att om några dagar ska han åka på umgänge med sin pappa. Och hon försöker njuta in i det sista med en liten minisemester. Men jag åker hem och sen det är sista gången jag ser Tintin. Sen så fick jag visste ingenting den 8 januari utan beskedet kom dagen efter. Och när man nu liksom läser och lyssnar på boken Glömmande Tintin kommer man ju också få veta att det tar väldigt länge innan så man får veta vad som har hänt Tintin. Alltså det tar åtskilliga timmar när hon bollas mellan polis och socialtjänst och tills hon till slut får veta att han är död och det är närmare kväll. Så dagen efter var det som liksom vi, som inte var i den närmaste familjen, fick veta. Men jag fick veta det på bokhandeln av alla ställen. Och jag får ett sms. Och hela jag bara liksom, nej alltså det här kan bara inte ha hänt. Så att jag går och tänker att det har inte hänt tills jag som får besked av Tintins moster att det är så här. Först då så vågar jag ta in att det har hänt, men det är också svårt att ens idag förstå att det har hänt. Så att, men jag försökte skjuta på det så länge det bara gick. För att det, man tror inte att sånt här kan hända. Nej. Man tror inte att vuxna kan vara kapabla att göra något sånt här.
Nej, men det ska inte kunna hända.
Det ska inte kunna hända och det ska inte få hända.
Nej.
Så det som har hängt med mig ända sedan dess är hur kunde det få hända? Och det har vi jobbat väldigt mycket med i boken.
Men skrivprocessen, alltså du brukar skriva själv, mysteckare som sagt. Alltså, hur har det gått till? Hur har ni jobbat ihop?
Ja, alltså vi har ju suttit ihop.
Gråtigt,
det är ju något skrattat. Som ni kan, ja precis, det är något som ni kan relatera till också. Ni sitter väl nästan ihop. Ni, Grabbar. Ja, men vi, så att, nej, men från det att vi bestämde oss att skriva den här boken, så i och för sig, det känns ju som att det var ju i vår, förra våren.
Mm. Och det var Tintins mamma
som... Ja, precis. Hon frågade om vi skulle skriva en bok om Tintin och jag svarade ja på en gång, för självklart.
Det finns ju inga svar.
Nej, så är det ju. Liksom, ville hon att vi skulle göra det, så sa jag, då gör vi det när du är redo. Mm. Så sen har det ju funnits med mig i bakhuvudet och ja, jag har tänkt, finns det något man kan göra en sån här gång, så gör man det ju. Och vi satte väl igång, alltså här fanns ju så otroligt mycket juridisk dokumentation, så många gånger som de har mötts i rätten om hur mycket umgänge ska den här pappan ha med Tintin och hur ska det vara med vården. Det har varit så många processer. Så vi började ju med att Sanam sökte fram allt sånt, sökte fram all möjlig mailkontakt, sms-kontakt som hon har haft, ja, med olika personer under åren och som kan som berätta deras historia tillsammans med det hon berättar. Så att jag djupdök i all dokumentation som finns. Och sen så satt vi ner och hon berättade sin historia, alltså i flera månader satt vi tillsammans.
Vi började ganska snabbt efter egentligen, eller?
Ja, faktiskt. Alltså vi bestämde oss förra våren. Mm. Och vi hittade förlag under sommaren. Vi satte igång i augusti. Mm. Ungefär ett halvår efter att Tintin dog. Och det är många som har liksom frågat både Sanam och mig, hur orkar hon det här? Och det hon själv brukar säga är att det är ju nu som alla lyssnar på henne. Mm. Innan Tintin dog, tyvärr, så var det ju ingen som lyssnade på henne när hon försökte förklara hur man ska skydda barn. Men nu lyssnar ju folk, och så det är nu hon vill göra det här. Och också så att hon drivs ju av att försöka få till en förändring för att skydda barn i Sverige. Så att det är väl kanske det då som har gett henne energi, och jag tänker att när hon klarar det så hakar jag på, ja, och sitter med.
Och eftersom ni ändå kände varandra innan,
ja,
så tror och hoppas ändå att processen blir lite lättare, för ni behövde ju inte ägna tid åt att lära känna varandra.
Nej,
det gjorde vi redan.
Ja.
Sen naturligtvis har ni ju kommit varandra närmare.
Sitta, ja, men definitivt.
Och göra de här sakerna, det är ju liksom ingenting som du gör med en klackspark och går hem och, nej, lagar kalopsen.
Nej, precis.
Eller man,
nej,
kanske måste göra det också. Men...
Ja, precis. Även om vi har pratat och noterat och gråtit och vissa dagar även skrattat åt saker, liksom, så har vi ju, och sen har vi gått och lagat lunch och så har vi fortsatt. Mm. Så att vi har ju suttit ihop i många månader. Mm. Och dels då pratat om allt som har hänt när man berättar sin historia. Jag har antecknat och sen på eftermiddagen och kvällen och så försökt skriva ner det. Sen har vi gjort många omarbetningar. Och jag kan säga så här, jag tror inte att andra biografiförfattare har jobbat så här som vi har gjort. Utan vad jag har förstått så är det väl vanligare att man jobbar mer på varsitt håll. Och sen som visar och så där. Men här har vi ju i princip gjort alla omarbetningar också
direkt
bredvid varann. Jag har suttit och formulerat och hon har suttit bredvid och sagt, men vänta, kanske var det lite mer så här. Eller, och så där. Så att, och det som kanske har varit en av de saker som jag har känt har varit jobbiga för mig är att, alltså, det blir jobbigt för henne att djupdyka i saker igen.
Ja,
och jag känner så att, ja, men, hade jag gjort rätt från början hade vi kanske inte behövt djupdyka i det här igen. Men jag tror ändå att de allra flesta måste djupdyka flera gånger. Ja. Och jag har ju ibland känt så här, men det här var ju helt nytt för mig. Men vi gjorde det på vårt sätt. Och vi gjorde allting tillsammans.
Ja, när vi pratade så lite grann innan så sa du att jag kan inte göra bättre än så här. Det här är mitt absolut bästa. Och det tycker jag det är så fint sagt. Att liksom, alltså,
jag hade inte kunnat ge det mer än så här.
Nej,
jag kan inte gå i god för att det här kommer vara,
nej,
liksom så här någonting.
Nej, men
jag har gjort mitt allt.
Ja.
Och jag hade inte kunnat göra mer.
Nej.
Så att liksom, sen till slut måste man släppa det. Har man gett sitt allt, ja, i så här många månader så kan man sen inte, nej, göra mer. Och då,
nej,
får jag bara hoppas att det räcker till. Men då tror jag minns inte om det var någon av er eller om det var vår vän Samme Giri som sa att, ja, men, egentligen vad som händer här efter är ju Men den viktigaste recensionen har du redan fått. Var det någon av er två som sa det? Om Tintins mamma är nöjd med det ni har skrivit. Det är den viktigaste recensionen.
Ja, faktiskt. Så är det så.
Så att jag får känna att jag har gjort mitt yttersta. Och jag hoppas det räcker. Och sen tror jag inte att jag hade kunnat jobba på något annat sätt. Alltså, jag menar, jag förstår inte hur de fixar det. De som jobbar, kanske bor i Stockholm, skriver med någon i Malmö. Och så här, för jag hade ju velat, jag vill ju sitta så här. Och
om du ska skriva en bok om höjdhopp. Och det är liksom, det är ett ämne som inte liksom kräver mer än att du kan liksom läsa tabeller och prata om vad händer där. Då kanske inte den närheten är lika viktig.
Nej, det är nog sant. Men jag hade inte kunnat
skriva den här på det sättet också. Men det är inte om man vill ha det så pass personligt. För då är risken att det blir lite mer, alltså, maskinellt, eller man ska säga. Så att jag tror
Eller kanske mer som så här journalistisk grej. Ja. Eller man försöker djupdyka i någon annans. Men här har vi har verkligen gjort det tillsammans. Och jag hade inte kunnat göra det på något annat sätt. För då hade jag inte kunnat hela tiden kolla. Men du, hur mår du efter igår? Liksom så här, hur mår du nu? Liksom, ska vi göra något att äta? Alltså, jag hade inte kunnat jobba på ett annat sätt. För att jag är sån här. Mm. Jag är en person som vill kolla att allting verkligen går bra. Sån är jag.
Vad har varit jobbigast i den här processen?
Ja, alltså det är ju självklart så är det ju jobbigast. Att det blir jobbigast för Sanam. Det är så här, det som blir jobbigt för henne blir ju jobbigt för mig.
Absolut.
Och det som det känns för mig är ju ändå en liten fis i rymden av vad det känns för henne. Så att, och då är jag verkligen så här. Men det jag tycker har varit jobbigast är att jag kan inte ändra historien.
Nej.
Alltså att varje gång jag skriver en bok i andra genrer så får jag ju välja hur den ska sluta. Och här är det mer som, om ni har sett en film någon gång. Och så har ni sett den förut och vet hur den slutar. Men ändå går man och tänker så här. Jag vill att den ska sluta annorlunda den här gången. Och varje gång vi kommer till 8 januari så vill jag ju bara kunna ändra. Och kanske låter jag som en otroligt korkad person som tror att jag ska kunna ändra det. Men det är den där känslan av filmen man har sett och vill ändra den. Så det är klart att det
är. Det är så ofattbart.
Jo, det är det. Det är ofattbart. Men hon är en ofattbart stark, fantastisk människa som vill så mycket gott för alla andra barn.
Hon kan vara med och stå upp och liksom sitta med i Carina Bergfeldt och liksom verkligen, det är
nej, men alltså att kunna höra av sig med sina kollegor och säga om det värsta händer. Så lägg in mig. Alltså det är så stort och så starkt. Så det går egentligen inte att ta in.
Ja. Och det är det som jag känner, alltså så här, vad tar man med sig efter ett sånt här långt jobb? Ja, men på något sätt givetvis så har vi ju sett mörkret. Men när jag blickar tillbaka, och det jag kommer ta med mig är ju vilka otroligt fantastiska personer Sanam och Tintin är och var. In i det sista var Tintin mån om alla andra omkring sig. Han är precis som sin mamma. Att mamma är så mån om alla omkring sig. Och vill, liksom, fast hon kanske egentligen, det är många som säger att man skulle själv bara vilja lägga sig ner och vara en blöt fläck. Men liksom, istället för att göra det så vill hon göra Sverige bättre för alla andra barn som är i Tintins situation. Så att det jag kommer ha med mig är dels liksom, vilken ära jag har fått jobba med Sanam. Och skriva om en sån otrolig pojke som Tintin var. Och även liksom så här, att jag är helt golvad av deras kärlek. Jag tror aldrig jag har sett någon älska sin mamma som han älskar Sanam. Som jag sa, jag kände honom lite innan. Men efter att ha liksom sett bilder och filmer och hört. Och sett alla små kort han skrivit till sin mamma. Han har alltså gjort alla hjärtans dagkort och liknande. Där hjärtan bultar ut ur kortet. Och liksom gett henne så många saker. Som för henne nu att ha med sig.
Ja.
Alltså, och jag är liksom övertygad om att. Visst, det finns mörka krafter som vill ta ifrån en del allt. Men kärleken som Tintin och hans mamma har är något speciellt. Den går som inte att ta bort. Den slutar inte den 8 januari. Nej. Utan liksom, han är med henne på alla sätt. Mm. Och maken till pojke kan aldrig ha funnits.
Mm. Och, då finns det ju någonting fint att få sammanfatta det i en bok. Samtidigt som det finns också, liksom, det handlar inte bara om att berätta den historien. Utan det handlar om att förhoppningsvis så kan historien också förändra samhället. Hur vi hanterar våra barn, hur vi, alltså just den här frågan som hon själv sa, förälder, som förälder så kan du avsäga dig och umgänge med ditt barn, men barnet kan inte umgänge.
Men som det är nu så känns det ju inte vettigt. Alltså om man, jag hoppas att många vill lyssna och läsa boken och ta del av hur det var för dem. Hur bakbunden Sanam har varit som mamma. Mm. När hon ser vad hennes son måste gå igenom. Och att han inte mår bra av umgänge med sin pappa. Men inte kunna stoppa det själv. För att andra, och som hon sa i Bergfeldt talkshow också. Det här, han har gått till en mottagning som heter Fredamottagningen i Luleå. Alltså för våldsutsatta barn. För att han utsätts för psykiskt våld av sin pappa. Men istället för att ta bort umgänget så får han fortsätta gå och liksom bearbeta. Och försöka hantera det. Och jag tänker att, ska det vara så i Sverige? Jag tycker ju inte att det känns vettigt att man ska få utöva våld på sina barn. Nej, men alltså, oavsett om det är psykiskt eller fysiskt.
Nej, men alltså, det är ungefär som att du får sitta och hugga dig själv i armen. Ja, men vi sätter på plåster sen.
Vi sätter på plåster sen.
Och så sätter vi på plåster till.
Och sen är plåster till. Ja. Men, plåster var en bra liknelse med liksom, att man ska få då bearbeta när man har varit med om. Och sen, det vi hoppas nu då, givetvis med boken, är ju... Man kan gå in och läsa mer utförligt på Lex Tintins hemsida och i sociala medier. Men i stort så är det ju att, jag menar, barn ska inte behöva ha umgänge med föräldrar som utövar våld. Och det är viktigt också att det inte bara är fysiskt våld. För psykiskt våld, som i Tintins fall, det är ju också skadligt. Barn får jätteilla av att en förälder utövar psykiskt våld. Ständigt baktala den andra föräldern eller liksom säger saker som kränker barnet. Ja. Det är nog illa och barn ska inte behöva ha umgänge när det är så.
Oj. Fanns det någonting i den här processen som överraskade dig?
Ja, men jag skulle liksom vilja säga dels det där jag sa innan, liksom, att det jag har med mig ändå är så här, ljuset och kärleken mellan Tintin och mamma.
Du har ju berättat att ni skrattar ganska mycket.
Precis,
också.
Det är nog också något som har överraskat mig. Men det kanske beror på lite hur man är, för både Sanam och jag, det jag känner igen som från våra familjer är att ja, men även om det kan vara mörkt, men man försöker hitta ljusglimtar. Och när vi har suttit och skrivit om väldigt jobbiga saker så har vi ändå... Då och då snubblat över saker som vi kan skratta åt. Och vi har tagit alla tillfällen. Mm. Och sen, men både hon och jag brukar säga så här. Men gud, vad har vi egentligen skrattat åt? Men vi kommer inte ens ihåg så här konkret så här, vad det har varit. Men det har varit väldigt många sådana tillfällen också. Och hon brukar säga det så här. Jag tror inte att någon kan förstå att vi även har suttit och skrattat vissa dagar över andra grejer. Sen, men det vi har skrattat väldigt mycket åt, det är ju Tintins fantastiska lilla person. För han har sagt så otroligt mycket roligt. Bland annat, men jag ska inte spoila, utan det kan man få läsa och lyssna i boken. Bland annat kring det här med liksom, hur barn blir till och sådana saker. Han har väldigt roliga saker att... barns syn på IVF och sånt. Ja, ni får... helt fantastiska små saker har sagt. Och det som kanske också överraskade mig, alltså, jag är en sån här person som har ganska mycket känslor till övers för alla möjliga så här. Men ändå liksom, som jag sa, innan Tintin dog så var han liksom en pojke i min by som jag såg på skolan och i baskethallen. Men vi kände inte varandra som... Vi var inte nära jag Tintin. Men efter att ha sett alla filmer och bilder. Och sett allt han har gjort. Och hört liksom så här om honom och hans person. Och alla underbara saker han gjort. Så en dag så sa jag, minns inte när det var. Men det var nog kanske kring i vintras eller så, så sa jag till min man, alltså Jonas, nu älskar jag också Tintin. Och då tänker jag så här, jag menar, även om jag har lätt till mina känslor, att en vuxen kan liksom känna så för ett barn, det måste ändå tyda på att vilken otrolig liten person han var. Och jag tänker så att han är verkligen en av de personer som världen inte får glömma.
Och det ser ni till?
Vi hoppas det.
Ja. Vi är ju en ljudboksklubb, en ljudbokspodd, ja. Och det är Filomena Grandin som läser boken när den väl kommer ut.
Ja.
Hur tänkte ni där?
Ja, hon är en av mina favoritröster. Alltså jag gillar att lyssna på böcker hon har läst upp.
Hon är väldigt duktig.
Hon är duktig och alltså, även liksom, jag har ju sett henne även på tv och sådär. om jag minns rätt så tror jag att hon håller in och pysser för barn. Ja, liksom. Så jag alltid gillar liksom, jag både kan jobba med liksom så här barn, pyssel och läsa in vuxenböcker med stort allvar. Hon har en mjuk och bra röst tycker jag. Alltså att hon passar perfekt.
Hon läste ju in Esmeralda-boken.
Ja, precis. Den, och jag tyckte att hon gjorde det med bravur. Ja, jättebra. Och även flera andra böcker. Jag tycker att hon är en sån här som kan göra så många saker. Hon är, vad heter det? Mångfacetterad. Ja. Är det ett svårt ord? Ja. Är vi jättenöjda med att det blev just hon? Ja. Mm. Och jag vet att hon och Sanam har haft kontakt och liksom fått en fin relation inför att hon läser in boken. Hon håller nog på i detta nu.
Ja, för den släpps ju ganska snart.
Ja, precis.
Att skriva biografier, är det någonting som du känner att du har fått mer smak för eller känner att det räcker?
Men jag skulle väl säga så här att man ska aldrig säga aldrig. Så om du ändå frågar Peter så kan det hända att jag säger ja. Men jag tror ju inte det. För den här blev till av en anledning.
Det är ju lite större än en biografi skulle jag vilja säga. Så att det är,
exakt. Biografi, samberättelse, stark historia. Man kan kalla det vad man vill. Alltså man kliver in och hjälper någon att berätta någonting viktigt. Men eftersom den här blev till av en särskild anledning. Det är inte att jag kände så att nu vill jag verkligen skriva någon biografi. Så alltså jag har ju inga sådana planer att skriva fler. Men man ska aldrig säga aldrig, så jag vet inte. Däremot så är det väl så här, jag skulle ju hemskt gärna jobba vidare med Sanam på något sätt. För jag menar, när man har jobbat med någon så många, så mycket
och tycker om sträck, så mycket. Tycker, så.
Precis, alltså de dagar som vi inte ses nu så saknar jag henne och tänker att det känns lite tomt så här faktiskt. Men jag får väl se.
Ja.
Delar historien utvisa.
Hur känns det nu när projektet åtminstone är över? Ja, det kommer en fas till när boken ska släppas och lite sådana saker. Men själva liksom, själva projektarbetet då, om du får lite fyrkantigt kalla det, när det är över, hur känns det?
Ja, men det känns alltså tomt på ett sätt. Jag saknar Sanam och Tintin de dagar vi inte ses. För jag menar, hemma hos henne så är han ju på alla väggar och överallt. Och jag skulle vilja säga att han har varit med oss hela tiden, så det känns tomt. Det står som vad man kallar dedikation. Alltså i början av boken till Tintin, för Tintin, med Tintin. För som vi ser har vi som skrivit boken med honom. Han har varit med på så många sätt. Och som jag sa, jag är övertygad om att deras kärlek och det här bandet finns kvar. Det har skett ganska många så här, egentligen oförklarliga grejer medan vi har skrivit den här boken. Saker som jag bara tänker, alltså, det är så fantastiskt. Det känns som att någon verkligen sträcker ut en hand till sin mamma där uppifrån. Så att jag saknar honom också när jag inte är där varje dag. Men... Och sen givetvis, det känns läskigt. Jag tänker så här, som jag sa, jag har gett mitt allt. Just för att det är en så viktig historia. Och den här historien är värd det allra bästa. Och jag hoppas verkligen, verkligen att jag räckte till. Så läskigt, ja. Men också så här liksom hoppfullt. Alltså jag hoppas att hennes styrka kommer bidra till nu förändringar. För att jag känner som så här, jag menar, om hon nu har hållit ihop och gjort det här i så här många månader. Jag tror inte folk förstår vilken energi det har krävts av henne att stiga upp på morgnarna, sitta med det här med mig och berätta. Det har ju varit jättepåfrestande för henne.
Ja,
och bara att hon liksom är igång och gör det här. Av respekt till henne så tänker jag så här, det måste bli förändringar. Alltså för hon, det är inte så att hon heller anser att kontroversiella saker ska göras. Utan det är helt självklara saker som att barn inte ska behöva utsättas för våld.
Det känns ju rent spontant som att det är någonting som liksom samhället och beslutsfattarna inte kan blunda för. Sen vet vi av historien att det mycket väl kan vara åt andra hållet. Men för oss så känns det ju så, så självklart. Liksom.
Det är självklara saker tycker jag. Och just för att när hon liksom gör det här så hoppas jag nu att världen lyssnar.
Vi hjälper till med det vi kan. Och boken förhoppningsvis är en del i det.
Ja. Jag hoppas det. Det kommer ske någonting. Ja. Och tack för all den hjälpen som ni bidrar med. Att ni hjälper oss att sprida att boken finns.
Ja, vi gör det vi kan. Även om det kanske inte är så, liksom, i det stora kanske det är så mycket. Men det spelar liksom ingen roll. Det är liksom,
men det är mycket
när du hörde av det till mig. Så frågade om vi kan, du frågade, skulle jag kunna få vara med en gång till? Jag har ju redan varit med. precis på samma sätt som när du fick frågan om du skulle skriva boken. Det finns bara ett svar, det är klart.
Ja. Och vi hade ju redan pratat om det.
Ja, precis.
Så att, vi tänkte lite likadant.
Vi tänkte
att det känns som
likadant.
En viktig bok att
absolut,
sprida ordet om.
Absolut, på det sättet. Så att, men vi måste ju ändå, du är liksom...
Vi kan inte avsluta på moll.
Nej, faktiskt inte, utan vi måste ju faktiskt titta lite grann. När vi spelar in det här så släppte du en ny bok igår.
Ja, precis.
Boknummer?
Ja, det är bok nummer 13 om Katarina och Greta. Men i ordningen så, jag vet inte, då måste vi börja om och räkna på fingrar. Vi ser det här, 13 boken om Katarina och Greta.
Ja.
Och den heter då Ett solklart mord. Ja. Den handlar om Katarina och Greta, kopplingar till PRO.
Ja,
och liksom det är
läskiga
saker. Det är mycket humor som vanligt och det är samma gamla glada Katarina och Greta. Så att det kommer lite nya böcker på olika håll. Och sen så har jag ju också som en idé som jag hoppas att Sanam ska vilja vara med på. Det är liksom mer min hemmaarena än hennes, men också lite koppling till henne. Jag ska inte säga vad exakt, men kanske i framtiden så...
Så får vi sitta här igen, menar du?
Får vi sitta här igen och prata?
Det gör vi så gärna.
Ja.
Så med ett skratt så tycker jag att vi går ut och tar och äter lite mazariner och skjutsar lite till Arlanda. Och,
det tycker jag att ni gör. Tycker jag verkligen.
Tack för att du ville vara med.
Men såklart, mina fina vänner.
Ja.
Det var roligt att se er igen. Ja. Och tack att ni hjälper att sprida ordet. Och så hoppas vi nu att ingen ska glömma Tintin.
Det precis.
Kommer vi definitivt inte göra.
Hej ljudboksklubben och kära lyssnare. Först och främst vill jag tacka ljudboksklubben för den fina recensionen och för att ni ville låta Sofia Rudbeck Eriksson vara med och berätta om vår resa och skriva boken Glöm aldrig Tintin. Som Sofia sa så har det varit en påfrestande resa men också en lärorik resa för mig. Jag hoppas att ni vill lyssna på boken. Och att ni, precis som Sofia, får lära känna Tintin. Vi har ju försökt att lyfta fram den fantastiska pojken som han är. Jag vill ju också att med boken belysa det stora samhällsproblem som vi har i Sverige. Där våldsutsatta barn inte får den skydd och behandling de behöver. Så jag hoppas att vi tillsammans kan göra skillnad. Och uppmärksamma de här barnen som fortfarande finns i Sverige. Tack för att ni orkar lyssna. Och tack för att ni finns.